ifrån Markus 14, kapitel 3. Medan Jesus var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske, kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra: vilket slöseri med balsam, för den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa: låt henne vara, varför gör ni henne ledsen? Hon har ju gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannoliken, överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Så lyder det heliga evangeliet.
Den kämpande tron var temat för den här söndagen. Och ibland är det ganska tydligt liksom hur de har tänkt, de som sätter ihop de här texterna som hör till varje söndag. Jag hade faktiskt inte jättelätt att hitta den där kämpande tron i texterna idag. Så att jag har ett litet annat tema. Och mitt tema är så här: smörjelse är lika med ett dyrbart offer. För det här med att vara smord och smörjelse, det återkom, tyckte jag. Och det är ju så, det var i den här texten också som Per läste för oss, evangelietexten. Den här kvinnan som öppnar en flaska med dyrbar nardusolja. Och inte bara som tar tummen och doppar och stryker i pannan, så som vi gör det på förbön här. Utan hon liksom tar hela innehållet och bara står så här, och det bara rinner över hela Jesus. Och det står att det här var värd 300 denarer. Och då får man översätta det här till kronor för att vi ska fatta hur mycket det var. En denar var en dagslön. Så 300 denarer var ju mer än en årslön. För om man tar bort alla sabbater plus alla högtidsdagar och så vidare, så är det färre dagar än 300 dagar på året då en arbetare. Dessutom så, den här kvinnan får vi reda på i ett annat evangelium, hette Maria och bodde i Betania då. Och Betania betyder det fattigas hus eller de förtrycktas hus. Förmodligen för att det var ett fattigt område. Så att inte nog med att hon ger ett sånt här offer, dessutom var hon fattig. Så man kan undra hur hon ens har fått tag på den här dyrbara flaskan. Och snackar vi årslön, om man översätter till svenska, googlade lite för att läsa på. 445 200 kronor, det är genomsnittlig årslön i Sverige. Och då är det snittet både män och kvinnor som man har tagit där. Och ja, jag hittade en ny elhybridbil för de pengarna. Och då kan man fatta lite varför folk blev så upprörda när Maria gör så här. De blir provocerade av att hon slösar så mycket på Jesus. Det är så att de börjar gräla med henne. Man får känslan av att de faktiskt offentligt läxar upp henne. Så där gör man inte. Och de börjar prata om vad... Tänk om hon hade gett de här pengarna till fattiga istället. Läser man Johannes evangeliet istället, så ser man att det är Judas som för deras talan. Lärjungen Judas. Och det kan vara en varning till oss. Judas hade fått uppgiften att ta hand om kassan. Han var duktig på det där. Förmodligen är det Jesus själv som har gett Judas den uppgiften. Att handha den kassan som de använde för att betjäna fattiga. Det var Judas kallelse, skulle man kunna säga. Så att Han var ju trogen sin kallelse där och började tänka. Tänk om hon hade sålt det här och gett till våran kassa, till de fattiga och så vidare. Det är viktigt att om man upplever, det är inte alla som upplever att man har fått en tydlig kallelse i livet. Det kan bli nästan lite sådär ångest på slag för vissa och tänka kallelse, men jag har ingen kallelse. Alla har vi en kallelse och det är att följa Jesus. Sen kan man bli specifikt kallad till olika saker. Och bara för att man gör det så behöver det inte betyda att man är trogen det man blev kallad till. För kallelsens uppgifter kan bli viktigare än den där första kallelsen som vi alla har. Att följa Jesus, att vårda den här relationen. Kyrka till exempel, vi kan bli så bra på att vara kyrka så att vi inte behöver Gud. Och då har vi helt misslyckats med att vara kyrka. Men det förstår vi inte. Vi kan bli väldigt bra på att prioritera såna här viktiga saker. Och så kan vi då bli provocerade av de som slösar för att visa sin kärlek till Gud. För oss så har det blivit viktigare vad vi kan göra för Gud än personen Gud. Och i ärlighetens namn ska vi nog ställa oss frågan ibland. Hur mycket av det vi gör som vi tycker är viktigt gör vi egentligen som ett gensvar på Guds kärlek? Det kan vara bra att stanna upp för det ibland. Nu det här böneprojektet som vi kallar 10-10-100. Claes var här förra gudstjänsten och berättade lite om den vision han har fått. Och som vi har bett över och upplevt att ja, men det här är nog någonting som Gud faktiskt kallar oss till. Och för vissa kan det vara provocerande. Vadå, ska vi sätta av 1000 timmar i bön? 1000 timmar som vi skulle kunna använda till massa annat. Gå ut till de fattiga. Lite så som Judas tänkte. Det är väl lite väl mycket tid att lägga på att bara be. Och redan där så tror jag det visar lite hur mycket man har kommit bort från den där kärnan om vad allting handlar om. Bara be. Som att det skulle vara någonting som man tar till sen. Ibland säger man så där, ja men nu, det enda vi kan göra nu är att be. Och så är det ibland. Ibland hamnar man i de situationer där man känner att det enda jag kan göra nu är att be. Och jag skulle vilja lägga till då, att be är alltid det bästa vi kan göra. Och kanske är det så att de lägena när vi är där är då när vi faktiskt första gången fullt ut vågar sätta all tillit till Gud. Och jag tror att många av de viktigaste händelserna i kyrkans historia har fötts just i de lägena. När allt vi kan göra är att be. Men jag tror att vi kan träna oss i att inte bara förtrösta fullt på Gud i de lägena. Vi kanske behöver hamna i de lägena ibland, men jag tror att vi kan lära oss att faktiskt sätta all vår förtröstan till Gud, även när det finns andra val. I evangelietexten var det ju pengavärde som provocerade så mycket. Jag funderar på om tid provocerar minst lika mycket för oss idag. Vårt högeffektiva samhälle. Vi som alltid har brist på tid. Vi försöker ständigt vara mer effektiva. Vi ska vara nyttiga, vi ska ha egen tid. Vi ska ha tid för träning, vi ska ha tid för våra vänner. Vi ska ha tid för våra barn, vi ska ha tid för semester. Och vi ska ha tid för att planera semester. Och då kan det vara provocerande när vi står här i kyrkan till många av er som redan gör så mycket och säger vi tror att Gud kallar oss till att sätta av 1000 timmar i bön som församling den här våren. Men jag tror att när Gud gör sånt så är det också för att han vill ge något fantastiskt som vi går miste om annars. När vi gör allt det där som också är viktigt men som inte är lika viktigt som kärleken till Gud. Jag tänkte på Sankta Clara. Jag vet inte, flera av er känner till församlingen. Jag känner faktiskt inte till den jätteväl, så att det är säkert fler som vet mer. Men jag vet, det jag vet är att den blev totalt förvandlad när Karl-Erik Salberg då, som fick tjänsten i den församlingen som präst, tog beslutet att vi ska be. Vi ska avsätta tid för bön. Han skriver så här i den här boken, Mirakel Sankta Clara. Jag får tjänst i Sankta Clara kyrka vid centralstationen i Stockholm. Då, och jag lär känna lite av resterna av församlingen. De kan räknas på händernas 10 fingrar. Den 3 januari 1989 knäböjer jag vid altaret i sidokapellet. Viskar för mig själv, i Jesu namn, vänder mig mot de församlade och ser 3 personer där. Det var starten. Här, mitt i drogområdet, fanns mitt missionsområde. Här fanns det verkstadsgolv där jag kunde få pröva om mina nya lärdomar från missionshistorien kunde appliceras. Här börjar resan, här börjar arbetet, här började miraklet. Och han, vid något tillfälle så hörde jag honom själv berätta, som jag minns det, så tog de ett beslut om att vi ska be varje dag. Och de började så där med 10-15 minuter om dagen. Det tyckte de kändes rätt så rimligt. Men det var tungt fortfarande och det hände inte mycket. Och så fick de höra om en kvinna som hade en gåva i det här med att be igenom. Det finns många gåvor man kan få av Gud. Hon hade en gåva att be igenom svårigheter. Så de kallade dit henne och frågade om hon kunde hjälpa. Och hon sa, vi behöver be 2 timmar om dagen. Och de blev så här, nej, 2 timmar kan vi inte be om dagen. Men de gjorde det. Och där började miraklet. De gjorde samma arbete. De gick ut på området där utanför där det föregick både droghandel och människohandel. Men plötsligt så märkte de efter ett tag att allt det där försvann. Och han frågade någon, har du märkt det här att det pågår inte drogförsäljning på samma sätt här runt omkring? Och han fick svaret, ja men det är för att ni har en starkare ande. Och det blev starkt för honom. Att det märktes i anden, i andevärlden, att de hade avsatt tid för Gud i bön. Offer, ett dyrbart offer av tid. Och Gud välsignade det. Jag vet inte om ni har sett de här, What Would Jesus Do? De har varit ganska populära, som armband, t-shirt. Det finns till och med en film tydligen. Är det någon som har sett den här? Jag vet att det finns guldsmycken också med det här. Så det har blivit jättestort, framförallt i USA. Men det är en väldigt relevant fråga. What would Jesus do? Vi som ändå har valt att följa honom. Men jag tror att vi så lätt glömmer det han faktiskt väldigt ofta gör och försöker visa oss. Och vi tänker istället, ja men han upprättade människor, han lyfte människor, han vågade ta strid och för viktiga frågor och sådär. Och så glömmer vi att han gång på gång drar sig undan. Vad skulle Jesus gjort? Han kanske skulle dra sig undan en lång tid till med. I bön. Offrat saker för att fylla på. För att vara med sin fader. Jag har några exempel från Lukas evangeliet, kapitel 6. Vid samma tid gick Jesus upp på berget för att be och natten igenom bad han till Gud. Efter det så valde han ut sina 12 lärjungar. Det var en viktig del av hans kallelse. Lukas 9. Ungefär en vecka senare tog Jesus med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vitande och lysande. Och så 2 kapitel senare. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom, Herre, lär oss att be. Det här var kapitel 6, kapitel 9, kapitel 11. Går vi tillbaka till kapitel 4 i Lukas. Då var det inte bara en lång tid utan det var en extremt lång tid som Jesus satte av för bön. 40 dagar. Men det blir också någonting av det. För det står sen, när Jesus kommer ut ur öknen 40 dagar senare, så står det: med andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen. Och ryktet om honom spred sig i hela trakten. Och så kommer han till Nasaret, och så är det synagoga, gudstjänst, och han får läsa orden från Jesaja som var gammaltestamentliga texten för idag. Herrens ande är över mig, för han har smort mig att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och många, inklusive jag, älskar den här texten. Och man tänker, det är precis sån här som Jesus är. Här ser vi Jesu ansikte. Och så glömmer man att det här gäller också dig och mig. Har ni tänkt på det? Att det är samma ande vi bär på, som var över Jesus. Kristen kommer från grekiskans Christos, som betyder den smorde, Messias på hebreiska. Om vi säger att jag är kristen, så säger man jag är smord. Och Paulus säger: ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Så den här programförklaringen som Jesus säger, det gäller också dig och mig. Det är också kyrkans programförklaring. Och Jesus själv säger: den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag. Alltså samma gärningar. Och så lägger han till: och ännu större. Ty jag går till Fadern och vad ni ber om. Direkt så kopplar han det här med gärningar till bön. Han har fattat det där. Och han försöker lära oss det, och vi har inte fattat det. Att bön är så viktigt. Det är som att vi går ut och tror att vi kan skörda utan att ha sått. Och det är en ganska bra bild också, för att Gud arbetar i säsonger. Jesus var inte ständigt ute i ödemarken och bad. Men det var en sån period där han faktiskt drogs av anden till att vara med Gud i 40 dagar. En annan gång kände han andens ledning att vara i bön hela natten och skippa sömnen. Ibland drar Gud i oss, inte med de här kravbanden, utan de här kärleksbanden. För att han vill visa: det här är viktigt. Nu är det viktigt att du släpper sakerna och bara är med mig. Jag hade lite sån här känsla av att jag borde göra mer. Som är lätt hamnar i den här ryggsäcken. Man tycker att man är en dålig bedjare, och man undrar om man har hamnat utanför det som var Guds kallelse och så vidare. Och jag fick förbön och fick ett väldigt härligt och annorlunda ord till mig. Förbönen sa: jag upplever att du sitter på avbytarbänken. Gud säger att du ska sitta på avbytarbänken nu ett tag. Med andra ord, att jag ser din längtan och din tid kommer. Det finns en Håkan Hellström-låt som heter det, va? Men du är inte riktigt redo för det än. Och det var väldigt skönt att få det. Kunde man liksom slappna av lite. Ja, okej, det är avbytarbänkstid nu. Det är lite frustrerande också, för man vill ju vara ute på plan. Men så gick jag hem den kvällen, och så går jag på promenaden. Trottoaren skulle jag säga. Jag promenerar på trottoaren och hör en bil sakta ner bakom mig. Och så hör jag en röst. Det visade sig vara min pappa då, för han såg att det var jag som kom gående. Och så sa han: du går som en fotbollsspelare. Och det har han aldrig sagt någon annan gång. Men det var så tydligt att Gud bekräftade att det är den tiden nu. Kom ihåg den här bilden. Just nu är det avbytarbänk, men det kommer en tid när du ska ut. Det är väldigt skönt att få veta vilken säsong det är. Och vi tror nu att det är en speciell säsong för vår församling. Att Gud har någonting viktigt. Jag fick ytterligare ett bibelord när vi bad för gudstjänsten här. Felicia fick ett bibelord från Jesaja 54. Kommer du ihåg vad det stod? Ja, men läs upp det. Du får komma fram.
Ja, det är från Jesaja 54, vers 2 och 3. Där står det: utvidga platsen för ditt tält. Spänn ut tältdukarna där du bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka. För du ska bereda ut dig åt både höger och vänster.
Mm. Jag tror att Gud tänker större än vad vi gör. Och han vet att enda sättet att nå dit, det är om vi fyller på och lyssnar in och går i smörjelsen. För det är det som gör hela skillnaden. Vi kan göra precis samma saker. Vi kan gå i egen kraft och vi kan gå i Guds kraft. Och vi kan inte hoppa över det där momentet. Bara avslutningsvis. När vi bad över detta då, har satt en liten planeringsgrupp som har bett över den här visionen som Claes fick. Och när vi börjar kika på när kan vi göra det här då, de här 10 veckorna. Det är alltså 10 söndagar, 10 veckor i rad, med 10 bönetimmar, med 10 bedjare varje bönetimmar då. Så under de här 10 veckorna så blir det då sammanlagt 1000 bönetimmar. Och när vi tittade på våra almanackor och så landade vi i att ja, men här passar det att lägga 10 söndagar. Och sen, när vi väl hade sett det, så insåg vi att den första söndagen är på Maria bebådelse. När Maria, Jesu mor, tackar ja till att bli havande. Ta emot Guds egen son i sitt inre. För att föda. Och när är då sista 10:e söndagen, ja, det visade sig vara på kyrkans födelsedag, pingstdagen, förlossningen. Och bara det tyckte jag blev så starkt. Jag står och ryser när jag berättar det nu, men jag tror verkligen att Gud har någonting nytt för oss. Så jag vill inte lägga några krav, men jag vill inspirera. Och lite som vi har på de här lapparna som jag fick, vad skulle hända? Alltså nyfiken, vad skulle hända om vi gjorde det här dyrbara offret av vår tid? Jag är intresserad av att se vad Gud har för oss. Gud har nytt liv för oss. Men han har också nytt liv för dig redan här och nu. Det finns alltid nytt liv att få hos Jesus. Och vi ska gå in i syndabekännelsen nu innan nattvarden. Där vi får lägga av det där tunga som tynger oss. Och bara säga: Jesus, jag förlåt. Jag har brustit här. Jag vill inte längre göra det. Jag vill ta emot friheten. Jag vill ta emot smörjelsen. Jag vill leva det här livet som du kallar mig till. Så låt oss be.